får man titta in i försoningen. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi lever där och har blicken fäst på honom och vad han har gjort för oss. För det är där tryggheten är. När vi förstår att det Jesus har gjort för oss på Golgata, det är alltså öppna dörrar, öppna vägar där fienden aldrig kan komma åt oss. För det är ju det han har gjort. Han har öppnat en ny och levande väg. Och vore det så att fienden skulle kunna komma in på den vägen och liksom ta dig, Guds barn, när du vill tjäna honom och gå på den vägen, då vore ju Gud en lögnare, och det vet vi att han inte är. Utan han har en väg, och det står ju i Jesaja om den här vägen att det ska ingen vilddjur vara när han håller borta de här vargarna och vilddjuren för att du ska kunna vandra. Jesaja 53, det handlar ju om vad Jesus Kristus har gjort för oss. Han har tagit straffet på sig. Och det står där i Jesaja 53:5, så står det att vi är helade genom hans sår, vad han har gjort på korset, alltså syftar ju där på. Och där står det att vi har fått frid. Och i min bibel så står det i Gamla testamentet så här, men de ogudaktiga har ingen frid. Men vilka är det som har frid? Jo, det är de som har blivit född på nytt. De har frid. För att när Jesus dog på Golgata och evangelia, han uppstod ju givetvis då med sitt verk, där har vi själva centrum för på nyttfödelsen. Och genom det här undret så kan vi ta emot vad Jesus gjorde och bli födda på nytt. Och det står i Bibeln att vi får faktiskt ett hjärtbyte. Det här är intressant. För att i Gamla testamentet då, judarna va, om man säger lev eller hjärta, så betyder det och kännetecknar hur en människa är egentligen. Det är hans hjärta. Den här, oh, han har ett sånt gott hjärta, brukar jag säga, va. Han är ju jättefin, den här mannen eller kvinnan, va. Han har ett så gott hjärta. Och i Hesekiel 36 så står det att jag ska ge er ett nytt hjärta. Kom ihåg nu vad hjärta betyder. Tankar, sinnelag, hur vi handlar och, det, och hur vi gör. Och jag ska inte gå in för djupt på Hesekiel 36, men på hebreiska texten så står det där, det är ett hjärta som alltid gör vad Gud vill. Och det är alltid där Gud vill. Det handlar om tid och det handlar om plats, alltså, står det där. Det är rätt häftigt. Så den som vandrar i anden, han vandrar alltid där Gud vill att han ska vandra. Och han vandrar alltid i rätt tid. Det är märkligt. Men så är det när Gud får leda. Och det ser vi ju också när Jesus, som är ju typexemplet på en som vandrar i anden. Jag tycker det är så roligt det här stycket i Johannes 4 när lärjungarna ska ha, ja, de undrar ju vad de ska käka här och så här, va? Det är bäst att vi går och köper bröd nu, för att det är ju massor av folk. Och sen ser de ju att Jesus, vi sykars brunnare, och Jesus, han har ju ingen mat, och de undrar, ska inte han äta nu? Och då säger han att han har mat att äta som inte ni vet om. Och så säger han ju vad maten är. Min mat är att göra Guds vilja och fullborda hans verk. Och Paulus, han säger första gången inte blivit få. Det säger han att var inget öga sett, det var inget hjärta jag tänkt ut. Har Gud alltså berättat oss. Och då står det sen att, men vi har Kristi sinne. Med andra ord, vi har fått det hjärtat i Hesekiel 36. Vi har blivit födda på nytt. Och vi har fått den heliga ande boende i våra hjärtan. Och när han leder oss, då är vi alltid där Gud vill att vi ska vara. Och hur vet vi det? Jo, det vet vi av friden. För i Filipperbrevet 4 så står det att om vi är aktiva och ber och söker Gud, så står det att då ska jag bevara era tankar och era hjärtan i, vadå? I Kristus Jesus. Vad innebär det? Jo, om ni söker mig, säger Herren, och ropar till mig, prisar mig för den jag är, då ska jag se till så att ni vandrar i förberedda gärningar. Ni kommer att vara i rätt tid. Till slut så kommer ju alla de här sammanhangen. Det var ju ingen slump att jag mötte honom eller att jag mötte här, förstår ni? Vi tänker Jesus. Vi vandrar Jesus. Och det här är en jättestor hemlighet i detta. Att veta att man är i honom. För ni vet, i Jesaja 40 så står det ju talas om att Ja, var går vägen egentligen? Är våran väg fördold för dig, Herre? Och så står det uppräknat 3 stycken kategorier av människor. Det är unga män och det är ynglingar och sen är det de som söker Herren. Och de som söker Herren, det är ju äldste. De som känner Herren alltså. De vet att trots att omständigheterna utåt pekar på att det är kört och det ser ut som det har kommit ut ur Guds vilja, så har du inte det. Men det tror de yngre. Och det är därför de ger upp. För det kan du se i andra Korintierbrevet. Då står det där Paulus säger att vi har en tjänst som innebär att vi har ingen täckelse för vårat ansikte. Utan vi skådar in och ser Herren. Vi ser Herren. Därför ger vi inte upp. Fattar ni var han har tagit därifrån? Och så säger han: därför att vi ser Herren och förvandlas går från härlighet till härlighet. Och sen säger han att det här är en skatt som vi har i lerkärl. Och sen uttrycker han ju senare vilka svårigheter han kommer in i. Han är nära att slå sig ihjäl av folk. Men vi ger inte upp. Vi vet att vi Guds vilja. Och det ser helt kört ut, säger han. Men vi vet att vi Guds vilja. Vi ger inte upp. Vi vet att vi Guds vilja. Hur vet han det? Jo, därför att han har en sån djup relation med Gud. I anden. Alltså han lever det inre livet och det är mycket starkare än vad det yttre livet är. Så därför vet han av den här djupa friden att hans hjärta befinner sig mitt på vägen i Jesus Kristus. Och det är det. Det är den tron som jag tror Gud prövar. För att liksom tänja oss i tron, va. Och vi följer ju bara Abraham. Så var det ju väldigt knepiga grejer han också hamnade i. Men det står att han blev allt starkare i tron. Och hur ska man kunna bli starkare i tron om man inte prövas? Gud kommer att ställa dig och mig i sådana situationer som det ser ut som det är kört. Eller det ser ut som det är fel, fast det är inte fel. Och varje gång du vänder om och ser tillbaka så blir din tro styrkt. Du vet, käre Gud, den där känslan jag hade om friden, det bar mig igenom. Jag såg att du bar mig, Herre. Det är fantastiskt. Och därför uttrycker ju kapitlet efter Jesaja 53. Det kännetecknar vad konsekvensen av, alltså vad Jesus har gjort i Jesaja 53, så kommer Jesaja 54, som börjar med: jubla du ofruktsamma. Kommer ni ihåg vad Jesaja 53 betyder? Jo, det betyder att du blir född på nytt. Du har fått en ande med liv och du har en själ och du har en kropp. Helt plötsligt så har du ju kommit en ny människa alltså. Den fanns inte förut eftersom anden var död. Men i Jesus Kristus så blir det en ny människa. Den har en ande och den har en själ och den har en kropp. Så nu börjar alltså Guds ande som en lampa komma in i din ande och lysa upp. Och sen rätt genom samvetet som är dörren. Och sen lyser den upp själen. Och där sitter du också våra känslor. Och helt plötsligt så får vi andra känslor än vad vi hade förut. Och andra impulser mot vad vi hade förut. Vi blir drivna av den helige ande i det vi gör. Och därför kan vi känna kärlek till människor. Det är inte en kärlek som vi har i oss själva. Utan det är en kärlek som kommer direkt ifrån Guds hjärta till människor. Vi kan bara se hur Paulus, hur han älskar församlingarna. Alltså trots hur han blev behandlad i vissa församlingar. Han hade ju varit med och grundat dem. Så var han, fick han ju motstånd. Men ja, han älskar dem. Och han jublade ofruktsamma. Ja, det är starkt alltså. Förbannelsen är bruten. Du blir uppbyggd istället för det du hade förut som bara pekar neråt. Så pekar det här uppåt. Jesus, man har chansen att bära frukt i sitt liv. Det som inte fanns förut, de möjligheterna. Du har fått helt nya möjligheter att bära frukt för Gud. Förbannelsen är bruten. Du kan bära frukt och det blir ju andliga barn, va? Andliga barn istället. Och när vi fortsätter att läsa Jesaja 54 så står det: börja bereda dig på detta. Det är tro, va? Du ser inga ungar komma, men käre Gud, börja bygga ut, står det här, tältplatser och liner och allt vad det är, för att det ska bli många. Och du ska till och med inta hedningarnas länder. Du vet att det här måste ju handla om kristna människor, det förstår vi, va. Kristendomen skulle ju börja i på Israel, och den skulle ju gå ända ut i jordens yttersta ände. Ni ska inta och besitta hedningaländer. Det handlar om evangeliet som började nere i Jerusalem och som snart har nått till jordens yttersta ände, och snart är det slut. Det är fantastiskt. Den här tiden är slut, och vi som lever nu, ja, möjligtvis vi kommer att få se Jesus Kristus komma tillbaka snart under våran livstid. Det har man trott länge, men käre Gud, tidstecken visar att det händer saker alltså väldigt fort nere i Mellanöstern, och det är det som är centrum egentligen. Så står det något mäktigt här ifrån vers 5, Jesaja 54 och 5, så står det, i vers 4 så står det om ett änkestånd. Israel ska bli änka först. Ty den som har skapat dig är din man, säger Herren Sebaot. Israels heliga är din återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren. Och som en förskjuten ungdomshustru säger din Gud. När blev, jag måste ställa en fråga till er. När blev Israel änka? För det är tydligt att de ska bli det. Ja, vi tar Romarbrevet 7 här. Så står det så här. Nya testamentet förklarar ju alltid det gamla då. Så står det så här. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Jesus Kristus tog ju lagen och uppfyllde lagen. Gick upp på Golgata, hängde på ett kors och dog. Inte bara för Israel, utan även för alla människor, även dig och mig. Och därför står det ju också att du och jag kan inympas i ett olivträd. Förbundet som redan fanns. Tar nu Jesus själv och sätter in oss i. Vi ska titta lite mer på det här. Men Romarbrev 7 här förklarar ju det här änkeståndet i alla fall. Och sen så fortsätter vi, och det finns ju en till bild på detta, va. Och det är ju vetekornet måste dö först för att ge en skörd. Vetekornet är ju säden, det är ju Jesus själv. Så förbundet i Gamla testamentet är sluten med en person egentligen. Om vi tittar efter, det är Jesus som förbunden är slutna med. Sen kommer ju det allt andra sen. Och därför står det här i Lukas 1 och 54 så står det: han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans säd till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Om du går till Galaterbrevet 3 och 16 ska du få se att säden där handlar om Jesus. Vi kan tänka på att det handlar om judarna, men det gör det inte egentligen. Utan det handlar om Jesus Kristus. Han var ju, det fanns ju inte en jude alltså som var rättfärdig, men Jesus kom och gjorde allting. Det finns ju fler. Första Mosebok 22:17 så står det att din säd ska inta sina fienders portar. Vem tror ni gjorde det? Och det gjorde Jesus. När han gav sitt liv på Golgata så sparkade han in porten hos djävulen, och sen tog han dem som tillhörde honom. Så är det ju redan gjort egentligen, va. Den ska vi senare. Och så står det i sjunde versen här då. När Jesus står på Golgata kors, så det är förunderligt det som sker. Så står det så här: tänk nu att han själv är Israel, för han tar ju hela förbundet och går upp på Golgata kors. Så står det: ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. När min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Så här hänger alltså Jesus Kristus på korset, och domen över en ouppfylld lag och över hela mänskligheten drabbar Jesus. Han tar detta, han dör ner och han uppstår och blir en fader för en ny mänsklighet. Det är fantastiskt. Det gamla Jerusalem så att säga, och det var ju en plats här nere på jorden och så. Men den nya människan som föds nu, den har ett himmelskt hopp, och det är det nya Jerusalem. Och det kom ju fram i Uppenbarelseboken 22. Det är ingen dålig byggnad han får se, Johannes. Det är himmelska Jerusalem. Det är vår moder, säger han. Och så säger ju Johannes 1 att det här, lagen kom genom Mose, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Och vi fortsätter Jesaja 54. Jag tycker det är ett helt underbart kapitel när man får se det här i ögonen på försoningen och Jesus. Så står det så här: jag ska göra som Noas flod, liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag nu att min vrede aldrig ska komma över dig eller straffa dig. Vi vet vad som hände på Jesaja 53. Det står att Jesus tog straffet. Han tog vreden. Det märkliga här att det står inte om bergen viker bort, utan det står när bergen viker bort. När bergen och höjderna skakar skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Vreden som drabbade Jesus, står det här på hebreiska, är alltså som Noas flod. Men vi som är frälsta, alltså vi är symboliskt då som i en ark. Och det står om den här arken i Gamla testamentet att den är försonad med en försoning både på insidan och utsidan. Och det är en bild på vår frälsare Jesus Kristus. Och det är en bild på församlingen att vara i honom. Vilken underbar bild, bara på arken. Men det står alltså, när bergen och höjderna vacklar. Och börjar du läsa i Bibeln vad berger och höjder står för, så står det för regeringar och politiker. Städer, höga, världen. Och det står här att när det sker, när det här sker, när hela länder alltså kommer kanske gå i konkurs till och med, och uppror kommer att komma. Vi ser ju bara vad som händer i Grekland. De är på randen till att gå i konkurs. Och du vet ju vilka uppror det har varit. De har ju tänt eld på vad som helst. Men när det här sker, då bor ju vi i länderna. För det stod ju att ni ska inta hedningarnas länder. Men när det här sker, då ska det hända någonting med Guds folk. De ska få en frid som går djupare än någonsin. Och då bör du ju bara ta Hebreerbrevet 12. Vad står det där? Jo, jag ska skaka världen, säger Herren. Men ni som är på Sion, vad är det? Jo, det betyder grund på hebreiska. Ni som är på grunden, ni som är på mig. Jag ska ge er en sån glädje och jag ska ge er en sån frid i era tankar, så ni blir bevarade mitt i den här stormen som kommer. Det är fantastiskt. Alltså, det som händer nu, man är lite vaken. Alltså, Hesekiel 38-39, det går ju uppfyllelse rakt framför våra ögon. Varenda land som nämns där händer nu. De rustar både Libyen och Syrien, Turkiet. Ja, du kan läsa vad som helst. Det bara dras ihop liksom. Nu får ju Iran de här nya S-300-robotarna. Libyen har fått dem för över 2 miljarder var det var nya. Och det står ju där. I sista tiden, Gog, du ska vara deras rustare, står det. Vad gör Ryssland? De rustar varenda land som står där. Och det märkliga är att mitt in i denna kaos så kommer Gud att verka fram en skörd. Han är mäktig till det alltså. Mitt in i detta så ska vi få vara med och skörda. För det Gud lovar, det kan han inte ta tillbaks. Det blir en skörd. Och det senaste nyheten angående Ryssland, det är att ekonomin är så katastrofal som man sänder många människor i våra älvor. Var det 700 000 eller var det 700 000 gästarbetare drivs ut ur Ryssland. Drivs ut, tvingas ut ur Ryssland. Och nu säger profetierna att judarna ska också tvingas ut ur Ryssland. Vad tror ni kommer sen? För det här kommer att bli värre. Ekonomiska problemen är inte över, de kommer att bli värre. Nästa gång ska jag slå vad om att Nordland, profetierna om Nordlandet kommer gå i uppfyllelse. Och tack vare våran hemsida vi skrev om Exodus 2. Vi har fått det från Herren. Vi har sett i syne hur de kommer till Göteborg. Det blir krig. Det blir förföljelse. Det blir kaos. Men de kommer. Judarna kommer att komma till Göteborg. Och tack vare att vi skrev det så fick vi kontakt. Alltså det här är mäktigt va. I Finland. Vi fick kontakt med några i Hangö. Svensktalande. Och de mejlar profetier som de har fått 1986 och 1991. Det var väl ungefär samtidigt, jag tror det var 86, som några systrar på Öland får se en syn. Hur det kommer judar med båtar över Östersjön. Tusentals på flykt. Får de se i en syn alltså. Komma mot dem. Och jag blev så rörd i mitt hjärta. Jag har datorn med om någon vill läsa profetierna, så tror jag om att jag har dem i pinnen. Men ja, men i alla fall. Tänk er nu, på andra sidan så får en bedjande församling ta emot profetiska budskap som lyder ungefär i stort sett så här. Ni undrar varför det är så många troende just i detta område. För det, jag vet inte varför, men det är det tydligen. Jo, därför att jag har en plan med det. För att jag tänker snart ta ut mitt folk ur Nordlandet. Och jag vill att ni ska vara beredda att ta emot dem. För de kommer att komma fattiga på flykt. De har kanske inte ens, de har ingen mat och de har inga kläder knappt att ta på sig. Och de, några kommer med, alltså när jag läste det här jag blev så rörd. De har inte ens skor på fötterna när de kommer. De kommer ur Nordland, ur Ryssland alltså. Och så kommer profetian och säger, tänk nu vad de får se på Öland. Så säger profetian, från denna plats, en hamnstad hänger. Från denna plats, säger Herren, ska jag lyfta dem över havet. Och ligger på andra sidan. Och sen läser du profetian från den här sidan. De kommer över Östersjön. Jesus, jag bara känner den här gode Gud. Alltså. Vi får vara beredda. Jag känner mig så enormt. Alltså det är liksom, det är tid att söka Gud. Det är inte tid kanske att hålla på med massa runt omkring. Men i alla fall tid att stilla sig. Stilla sig inför Herren. För det är han som ska göra det ändå. Det spelar ingen roll hur mycket vi anstränger oss. Men vi har fått en på nyttfödd ande. Och är vi stilla inför Gud så kommer han att verka i er ande så att hans goda vilja sker. Står det. Så han behöver tid. Men är vi stilla så verkar han i vår ande. Och hans vilja är ju andlig. Den verkar i vår ande så att hans goda vilja får ske. Och fortsätter vi då i Jesaja 54 så står det om du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst. Och så står det att Herren vill bygga något nytt. Och här har du också den här bilden av synden och av mörkret som sliter sönder en människa. Skingrar henne alltså. Och frid är precis motsatt. Det betyder ju att delar kommer tillbaka igen så man blir hel. Det är frid. Att föra något samman. Så man kan säga att Jerusalems mur är en profetisk bild på ett folk i frid. Det är helt, det är skyddat. Men när muren bryts ner så kom, du vet, muren, alltså muren är ju bild på sinnet. Och det är ju friden som bevarar vårt sinne. Och så säger Herren att tack vare om ni blir mina lärjungar så ska ni få stor frid. Alltså då ska jag bevara er sinne i era tankar så ni slipper hålla på och fara iväg utanför vad jag har tänkt med era liv då. Samma sak kan du läsa om i Joel 2. Det vaknade jag en natt på Linnéhus och då fick ett löfte. Att jag kommer att tillgodogöra alla de år som gräshopporna har ätit upp. Ni vet, gräshopporna var ju en katastrof på den tiden. De förgjorde ju en hel åker på nolltid. Alltså. Det var ju en familjs katastrof om gräshopporna kom. Och synden beskrivs som gräshoppsvärmar. Så när vi lämnar Gud så är det ju vidöppet. Det finns inget beskydd. Pangs. Och de mäter ju upp allt grönt. De ödelägger en människas liv. Och nu säger Herren att jag ska ge det tillbaks igen. Om ni börjar söka mitt ansikte. Om ni blir mina lärjungar så ska jag föra tillbaka de åren som man har förlorat. Och det här tycker jag är häftigt om man tittar efter då. Liksom, vi har missat något här. Vi har haft ganska trögt tycker jag i kristenheten, eller hur? Tillbakåt. Men om vi söker Herren så säger han att jag ska ge er en gottgörelse för de där åren som gräshopporna åt upp. Så mycket älskar Gud oss. Han ger tillbaka det vi har förlorat igen. Och jag tycker han har gjort det i mitt liv. Det går inte att förklara, men jag gråter inte över spillmjölk. Käre Gud, 30 år utanför och massa knark och bröte. Men han gör oss hela igen. Och han ger oss nya tankar. och ger oss glädje som vi kanske aldrig någonsin kunde ha föreställt oss, den glädjen som finns i Gud. Och tröst här, det är ju det grekiska ordet, det vet ni va? Hjälparen är ju också tröstaren. Så när tröstaren kommer, den helige ande, så börjar han att bygga upp någonting i våra liv igen. Något som blir helt och något som håller. Och Jesus han säger ju här att kom till mig ni alla som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Så vilan finns i honom. För han fortsätter ju sen och säger att lär av mig för jag är ödmjuk i hjärtat. Så att se på Jesus och förstå hur han gick och hur han vandrade och hur han verkade bland människor. Jag har aldrig varit så fascinerad. Klart, allt har ju sin tid va. Men just nu så är det bara Jesus. Hur han vandrade, hur han gjorde. Och det man kan se hos Jesus, det är ju märkligt när han kommer till Nazaret. Här står ju en hel folkhop och är emot honom och vill döda honom. Men han vänder sig om och han går rätt igenom och står. För det var inte rätt, eller så att säga, det var inte rätt tid för att han skulle dödas va. Utan han vandrade i förberedda gärningar. Då fanns det ingen makt som kunde ropa på honom. För att han hade en väg att gå på som fadern hade. Och då står det ju i Johannes 20 tror jag det är. Så som fadern har sänt mig sänder också jag er. Eller hur? Hur sände fadern Jesus? Ja det är härligt att ta reda på det. För det fanns ingen som kunde röra honom. Hur mycket de än hatade honom så hade han alltid öppna dörrar. Han visste vad han skulle göra. För anden hade alltid en väg. Och lägg märke till att ofta ledde den vägen bort från fariseerna. Bara säger det. Bort från fariseerna. Ensamhet, mycket bön. Han visste alltid vad han skulle göra. Och då fortsätter vi till vers 11 är spännande där. Då står det på engelska så här. Ni som kan engelska så står det så här. Behold, I will lay the stones with fair colors. Jag vill lägga stenen genom starka färger. Jag vill måla upp stenen med starka färger. Det finns en sten som heter Röda sten i Göteborg. Den är målad illröd. Alla vet var den där stenen är. Men vet ni vad starka färger är en symbolisk bild på i Bibeln? Vi har starka färger när du ska gå in i det heliga. Ifrån yttre förgården och så ska du gå in i det heliga. Då var det purpur och det var blått och det var scharlakan. Det är ju de starkaste färgerna nästan du kan ha. Och vet du vad den bild på? Uppenbarelse. Uppenbarelse på grekiska betyder måla med starka färger. Så det var inte undra på att när Paulus kom till Galatien så utbrister han. Sitter ni här och deppar? Jag som har målat upp Kristus för er med starka färger. Vem var han då? Han var ju hörnstenen, eller hur? Jesus Kristus var ju hörnstenen. Så här står det alltså att grunden för er trygghet, grunden för er väg, det är att vandra på en sten. Att leva på en hörnsten. Och det kan du bara göra genom uppenbarelse. Och då kommer vi till Matteus 16, eller hur? Petrus får se Jesus. Fadern uppenbarar Jesus. Och då säger han, på denna klippa ska jag bygga. Denna sten, eller på denna grund ska jag bygga min församling. Så det handlar ju om att se Jesus. Se honom. Uppleva Jesus. Och då är det inte undra på att vi får ökenperioder. För hur ska du uppleva Jesus? Jo, det gör vi ju i svårigheterna. Det är därför det står att vägen är smal. För det är nämligen, jag vet att ni är äldre här som har vandrat den här vägen. Ni kan vittna med mig och säga att det är sant, eller hur? Varje gång som man tror det är kört. Och man vänder sig till Gud. Gud liksom grip in. Då gör han ju det, eller hur? Annars sitter ni ju inte här, någon av er kanske. Så vänder man sig om och ser det är sant. Och så styrks våran tro. Och då får vi se Jesus. Då står det att vi får liv, står det där i Matteus 7. Den där smala vägen. Den leder till livet mer och mer. Vi kan vittna om att det här är sant. Och i första Petrusbrevets andra kapitel. Där står det talas om en sten. Kom till honom, den levande stenen. Då vet ni vad det är, va? Hur kommer man till honom? Ja, jag står ju och predikar och målar upp honom för dig just nu. Det är bara att komma. Halleluja. Det är bara att komma och sätta sina fötter på Jesus. Det sker genom tron kommer av predikan och predikan kommer av Kristi rema uppenbarelse. Så står man i ljuset så kan man förmedla ljus. Då blir människor berörda. Står man inte i ljuset så blir det bara torra ord. Det är bara så. För Paulus som säger att ljuset har skinit upp i mitt hjärta. Så jag kan gå ut och sprida det ljuset till andra människor. Det är ett överbevisande ljus. Som får oss att vända oss till honom som är värd att se på. Värd att se på. Så det finns alltså en underbar förvissning i Jesus. En trygghet. Och det är där vi ska vara när allt skakar, så ska vi vara på den här stenen. För det blir en andlig byggnad, står det. Och vi vet ju den där byggnaden som är byggd på den där klippan. Den kommer inte att skaka när stormarna kommer. När haglet kommer och allt andra. Alltså en bild på det här var när bergen skakar och allt det här. Då ska inte den här byggnaden få gå omkull. Fortsätter vi ännu mer här, så står det ju talas om att i rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du ska ingenting ha att frukta. Och det är ju en följd av att du ser Jesus. När vi får blicka in i hans försoning och förstå vad han egentligen har gjort för oss. Att inget av mörkrets makter, du kan fortsätta läsa här, jag vill inte gå in djupare där, men det står om sammangaddning och det står om fördärvaren och det står om allt möjligt här som ska komma emot dig. De kommer att gadda sig samman, står det. Men eftersom han redan har övervunnit allt det här, så finns det alltid en öppen väg för dig att vandra på med Jesus. Det är det han menar. Du behöver inte frukta, för när det här kommer emot dig, då ska du få se att jag öppnar nya vägar för dig. Så du, bara lugn. Och hur vet vi det då? Jo, det är bara korsets väg vi lär oss på det här. Att vandra i, alltså livets skola, va? Du kan ju inte åka till någon skola och bli profet, utan det handlar om livets skola. Det är hela tiden en vandring tillsammans med honom, en lärdom, och så lär man sig saker. Och ibland gör det riktigt ont, då kan man få en smärd på fingrarna. Det där gör du inte om. Nej, nej, herre. Ja, så är det. Men han är god, han är snäll. Första Korintierbrevet 10, om du läser det riktigt noga, så ser du att intåget i landet där är en bild på världens slut. Om du läser ihop det här, så står det att det är en bild på, alltså vad som hände i Israel när de skulle gå in i landet, är en bild på vad som ska hända oss när vi går in i världens slut. Och då frågar jag er, vad var det som skilde folket mot dem som fick gå in? Jo, de trodde ju inte på vad de såg. Har ni lagt märke till det? De såg massa grejer, men problemen var större. Så när de redovisade här för, ja, det var väl det evangelium man hade, så hade man inte tro på att Gud var mäktig, vad som än hände, vilka omständigheter du än möter i livet, att föra in dig i Guds löften för ditt liv. Det är vad Josua och Kaleb menade. Medan de andra sa att det förstår du väl, att du måste ju tänka lite med ditt eget förstånd också. Det ser du väl att det här, det går ju inte, utan ja, börja handla du. Och det var precis samma sak som djävulen kom emot Jesus med. Du ska inte tro här, Jesus förstår det här, nu står du ju utan mat, utan Guds vilja alltså. Han ville ju göra Guds vilja, han var hungrig. Men då kommer djävulen och säger alltså, ja men, sluta nu, måste du väl använda ditt förstånd, Jesus. Här har du ju, det har ju en sten här, varför förvandlar du inte den till? Och då säger Jesus, jag lever inte av något annat än den som kommer från Guds mun, ande. Jag drivs inte av människotankar, jag drivs av ande. Där har du första provet. Om du går till Hebreerbrevet så ska du få se vad som händer då för att få smörjelse. Då får man säga nej till det som Jesus prövat med. För han säger så här att du hatade laglöshet men älskade rättfärdighet, därför att Herren i Gud smort dig med glädjens olja. Det var ju provet där. För sen kommer andens kraft efter provet. Så kom andens kraft över honom och han började göra under och tecken. Det var efter provet. Och Paulus säger att jag har blivit prövad att predika evangelium. Det är ett ansvar att predika evangelium. Särskilt när det sker under och tecken. Jag glömmer aldrig som Reichmans undervisning om under och tecken. Tänk om vi som nyfrälsta får gåvan att hela sjuka. Och det kommer folk och ringer på och ringer hem och erbjuder dig pengar och allt möjligt. Kom och be för mig, kom och be för mig. Och du lägger händerna på dem, de blir friska. Tror du klarar den pressen? Ja, då får man ju erkänna att käre tid. Nej, det kanske man inte gör. Nej, för det är väl nästan den farligaste fallet, så är det det som är uppåt. Och han hade ju rätt. Nej, därför väljer Gud med en sån människa ofta sjukdom och ökenvägen. Och tänk efter alla som har stått i sådana tjänster. Det har inte varit de här riktigt stora, friska, utan det har varit de här nedbrutna, sjuka, eller hur? Ofta sådana människor som står, som kan förmedla detta helande och denna kraft utan att själv ta åt sig äran. Det är ofta de som är, som Paulus säger, att han har skatten i lerkärlet. Det måste vara så. Christer Lindberg, han var ju inte för stark heller. Vem kunde tro att ibland han berättade för oss i Gilead att han kunde vakna ibland och kände att han ville ta sitt liv. Så fruktansvärt dåligt mådde han ibland. Och sen verkar Gud igenom honom. Så är det ofta, svagheten. Och Paulus säger att när du är som svagast, ja, då är kraften och möjligheterna som störst. Jag vill läsa upp någonting underbart för dig. Vi hörde en predikan med en som heter Ernst O'Neill. Han pratar roligt. Han är från Belfast och har bosatt sig i USA. Han har en så rolig dialekt. Jag tänkte, vad är det här för något? Och sen så säger han någonting som träffar mig mitt i hjärtat. Alltså det har varit en sån upplevelse för mig. Så jag bara, liksom. Han säger, jag ska försöka citera vad han säger då. Han citerar Galaterbrevet 6 och 14. För min del vill jag aldrig berömma mig om någonting annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Och världen på grekiska, det betyder en organiserad ordning. Och vi vet att det är inte Gud som organiserar den ordningen, utan det är denna tidsålders Gud. Alltså egoism möter egoism, och hela världen är ju uppbyggd på det egentligen, va? Att vi bygger upp vår egen säkerhet och så. Och då säger han så här: men det Jesus Kristus gjorde på Golgata, det var att samla ihop alla dessa makter i sig själv och dog på Golgata kors, uppstod igen. Och för dig innebär det här att alla människors planer, idéer som kommer emot dig är redan besegrade på Golgata. För det är därför han säger att i Efesbrevet 6, det är inte mot människor vi strider, utan det är mot ondskans andemakter i himlarymderna. Alltså bakom alla människotankar finns det antingen Guds ande eller också en annan ande. Eller hur? Så kommer det människor mot dig som ser ut att föra dig ut ur Guds plan. Prisat vare Herren. Halleluja. Hans ord säger att det är inte i alla fall Gud, men det finns en väg för dig att vandra på. För han har redan besegrat detta på Golgata. Förstår ni grejen? Det finns alltid en väg för församlingen. Hur illa den ser ut mänskligt sett, hur konstigt den ser ut, så finns det Guds vägar att vandra på. För dig och för mig. För ondskans andemakter i himlarymderna, står det i Kolosserbrevet. Det gjorde han ett spektakel av när han vann på Golgata. Så alla makter här i världen som försöker att gå emot Guds församling, det finns alltid en ny väg. Det finns alltid en ny möjlighet. Och det finns det för dig också. Ditt eget hjärta, ditt eget liv. Det finns alltid en ny väg. Det finns alltid hans väg att vandra på. Och det är det handlar om. I Efesbrevet talar om ett arv som vi har i honom. Om du läser, jag ska bara avsluta med Efesbrevet 1 där då. Det blir mycket Guds ord här, men jag vet att ni gillar det. Efesbrevet 1. Ska ni få se att det handlar också om att få öppnade ögon. Och det är det här som jag berättar nu som han säger, O'Neill. Det är det vi ska upp ögonen för. För det är det som är vår trygghet. Det är det som är tro. Det är det som är sanningen. Det står att sanningen ska göra oss fria. Tänk vilken befrielse från fruktan när vi får det här klart för det. Det finns inte en människa. Det finns inte en makt. Det finns ingenting som kan flytta dig ifrån Guds vilja. Och vi läser om denna bön som Paulus ville till Efesierna. De var ju väldigt duktiga alltså. De var ju väldigt kunniga Guds ord. Och Paulus, han ber att han vill tacka Gud Han nämner om era böner att Herre Gud, helighetens fader, ska ge er en visdom med hans uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, hjärtan igen, hjärtats ögon, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet, vad var det Paulus vandrade i? Härlighet till härlighet. Hans arv är, det står det i egentligen i grekskan där, bland det heliga, men i det heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och hur förlöstes denna väldiga kraft på vår jord? Gjorde det när Jesus hade dött och uppstått från de döda. Då kom denna väldiga kraft till alla de som tror. Ser ni segern? Halleluja. Men han säger, öppna era hjärtans ögon. Han bad, ni måste få era hjärtans ögon att öppna. Särskilt nu när vi glider in i den här tiden. När vi vet att allt kommer att skaka. Men vi vet också att han kommer att ha ett folk som segrande och prisande kommer att gå igenom detta. Och det kommer att bli ett vittnesbörd för andra människor, tro mig. Det där vittnesbördet kommer. De kommer att se på oss att vi har en Gud som kan göra under. Ja, det är underbart. Och jag vill be om det, att vi ska få våra ögon öppnade. Så vi ser Jesus. Jag vill se Jesus ännu mer. Men vi kommer aldrig att se honom fullt ut förrän han kommer. Då ska vi se honom som han är, står det. Och bli, till och med bli förvandlad av den synen. Herre, nu tackar vi dig för ditt eget ord. Vi tackar dig att du har besegrat alla ondskans andemakter i himlarymderna. Vi tackar dig att du besegrat denna världen, Jesus. Tack att du har gjort det, Jesus. Och nu kommer du med ditt eget ord och ger oss tro i våra hjärtan. Du ger oss ljus i våra hjärtan så vi ser och förstår det här. Att vi har ingenting att frukta. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Utan du har tagit straffet på dig på Golgata kors. Där du hängde, där du gav ditt liv alldeles frivilligt för att du älskar oss så mycket. Åh Herre, tack att denna sanning ska bli en verklighet i våra liv. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen.